Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ljusets vandrare, fortsättning på kapitel 2. Det hade blivit kväll och det var vintermörkt när Pelk stannade upp utanför dörren till godmodige rektorn. Nattkylan fick modet att rinna av honom. Fanns det verkligen något hopp? Beslutsamheten som han tidigare hade känt hade ersatts av trötthet efter det långa mötet i högkvarteret. Engart la en tröstande hand på hans axel. Pelk, du har alltid varit en klok gosse. Jag ser att du har förändrats under dina resor tillsammans med Tzatzil. Jag börjar tro att han har haft rätt i allting han har sagt om dig. Du kan komma att bli en av de mest betydelsefulla allvetarna genom tiderna. Se så, räta på dig. Pelk såg förvånat på sin äldre släkting. Gråkåpa stod outgrundlig bakom dem. Engart sa, jag valde att inte överlägga med Martana och Norna, trots att det är där jag borde vara just nu. Budet från Liljans råd och den mystiska bumling borde vara det jag koncentrerar mig på just nu. Men beslutsamheten i dina ögon har övertygat mig. Jag tror dig när du säger att du kanske kan rädda min kusin. Det blir inte lätt, men jag vill att du ska veta att jag tror på dig. Tack, mumlade Pelk. Engart Silverstäd var inte den som slösade med uppmuntrande ord. Pelk kände sig omedelbart stolt och viktig. Gå nu in och tala med honom, sa Engart. Vi följer med. Pelk var inte säker på att det var en god idé, men han hade inte tänkt börja säga emot antikvasisten just där och då. Han tog mod till sig och slog upp dörren. Godmodig rektorn var en högklassig taverna. Ett värdshus utan rum och mat högt upp i staden. En plats dit de välbärgade bara gick för att göra en enda sak. Dricka. Hans far var bra på att dricka. På ett sätt var Pelk förvånad över att Jomeran inte hade supit ihjäl sig ännu. Aldrig hade han kunnat ana att en man som hade sett sina bästa år kunde inte ha sådana mängder rusdryck som fadern hade gjort och ändå fortfarande vara vid liv. De möttes av ett svagt klirrande från tunnfotade kristallglas som snabbt försvann förbi dem, konstfullt placerade på en sirlig bricka. Den välansedda tavernan verkade ganska livlös om man jämförde med den bullriga, skramlande atmosfären hos de mer lokala värdshusen. Men det var en lisa att få känna doften av tunga viner, mörkt öl och aromatiska skimrande likörer istället för vidbränt kött, råsprit och spyor. Här behövdes inga billiga rökelser för att försöka dölja lukten av intorkad svett och otvättade porer. Här trängdes inga bönder i försök att spela bort sina sista slantar. Här satt istället ett 20-tal välbärgade medelåldersmän, vars vardagar uppenbarligen var alltför innehållslösa. De satt ensamma eller i mindre grupper vid de skinande blanka träborden och de drack långsamt ur sina tunna glas. Möblerna var bearbetade till glänsande pjäser och de glatta ytorna reflekterade skenet ifrån vaxljusen som var strategiskt utplacerade i sirliga hållare på borden och längs med väggarna. Lokalen var mer praktiskt planerad än ett estetiskt mästerverk, men den var stilfullt inredd med betoning på detaljer istället för det klassiska misstaget. Obegränsat med pråliga utsmyckningar för att ge en sken av flärd och rikedom. Taket var lägre än väntat och fick rummet att se längre ut än vad det egentligen var. Massiva takbjälkar löpte över deras huvuden och ifrån dessa hängde ett antal tunga ljuskronor och mässing. Tjocka ljus satt stadigt inkilade i sina armar och lågorna dansade en långsam dans i metallens spegelliknande yta. Det fanns gott om utrymme mellan borden och golvet, däremellan imponerade med sin blankskurade yta och sin brist på uppkastningar. I ena hörnet klinkade en ung man på en luta och ackompanjerade det svaga klirrandet av kristall på ett förvånansvärt melodiskt sätt. Han lyckades dock inte locka någon av tavernans gäster att lyssna på honom särskilt uppmärksamt. Pelk kände väl till honom. Han var ingen glad och uppåtskald som Manuari, utan en av Shadarians hopps mest deprimerande bader. Thorvald Tröstlöse var hans namn, och nu framförde han den sorgsna balladen om missleflickan och älvornas konung. Thorvald sjöng: "Då, svarar kungen dyster, kom jag som en tjuv till dig. Vill jag dig som drottning taga sig, vem skulle hindrat mig? Men du lilla jag ville möta en gång ack, blott en gång än, o ditt sinne, halvsläckt låga släcker jag på nytt igen." Och där satt han, Jomeran Silverstäd, en gång ansvarig för både Allvetandets brödraskaps postgång och dess högkvarter i Kamard, vilket nu låg i ruiner. Han satt vid bardisken med ett glas shadariskt brännvin framför sig. Pelk visste att brännvinet var det enda hans far drack nu för tiden. Det var relativt billigt och han hade sagt att allting ändå smakade lika illa. "Jomeran!" röt Engart. Pelks far såg upp mot dörren. Blicken var glansig och tom. Ansiktet bar tydliga spår av år av drickande i form av röda blämmor och torr knastrig hud. "Far!" Jomeran höjde glaset. "Pelk! Men skål till din ära, min välartade son." Pelk höjde avvärjande handen och gick fram. "Drick inte, far." Jomeran såg förvånad på honom, men ställde ner glaset igen och slöt ögonen. "Jomeran Silverstäd", förklarade Engart för Gråkåpa. "Min kusin. En gång i tiden en väldigt lovande broder. Numera en fyllerist och en odugling." "Kalla honom inte det", sa Pelk plötsligt. "Vi vet inte vad det är han har läst. Vi kan inte döma honom, far. Jag har saker att berätta som du måste lyssna på." Ett dimmigt öga öppnades och sedan ännu ett. En smal, åldrad hand som påminde Pelk om Tzatzil las på hans kind. "Pelk, min son, bortom allt hopp." "Så ja", sa Pelk, som om man talade till ett barn. "Jag har varit borta högst 3 månader. "Med Tzatzil", sa Jomeran och försökte se bakom Gråkåpa om den gamle Sirifalien möjligtvis gömde sig där. "Ja, jag var med Tzatzil, Tila och alla de andra." En kall kår rann utför Pelks rygg när han sa namnet på kvinnan som en gång hade betytt så mycket för honom. Nu betydde hon nästan ingenting alls. Det var knappt att han sörjde henne längre trots att hon hade dött så nyligen. "Manuari?" frågade Jomeran och ryckte Pelk ur tankarna på Tzila. "Nej, det är nästan 8 år sedan vi träffade honom." Jomeran svarade inte. "Far, andas på mig", sa Pelk. Hans far lydde. "Han har inte druckit särskilt mycket ikväll", sa världshusvärden försynt. "Mest suttit där bara. Jag tror det blev lite mycket igår." "Bra", sa Pelk. "Far, jag var i Belu när Uvithan kom. Stormens vandrare öppnade porten till det helvete som mörkerherrarna bor i. Och Uvithan steg ut i vår värld." "Det börjar", sa Jomeran ödesmättat och tog sig för pannan. "Och det kommer snart att vara över. Världsförgöraren." "Du har fel, far", sa Pelk allvarligt. "Tzatzil och klan Dresin visste vad som skulle hända och försökte förhindra det. Regrin av Dresin attackerade Stormens vandrare och han var en hårsmån från att döda honom." "Döda Stormens vandrare? Det går inte. Ingen kan stoppa det", sa Jomeran och gjorde en ansats att resa sig. "Låt oss sitta ner tillsammans vid ett bord." Pelk stötte upp honom och Jomeran satte sig hjälpligt på en bänk vid ett bord på tavernan. Engart och Gråkåpa satte sig mitt emot. "Ge honom vatten", sa Pelk till värdshusvärden som lydde omedelbart. "Vi behöver veta vad du läste i Hadalon, kusin", sa Engart förmanande. "Ingen annan har kunnat tyda skrifterna." Pelk gav antikvasisten en arg blick, men han vågade inte säga ifrån. Han önskade att Engart kunde låta bli att tala så att han själv fick leda fadern tillbaka till allvetarnas vägar. Vattnet kom och hans far drack ivrigt av det. "Här är ju gott", sa fadern. "Vad var det för vin?" Pelk svarade: Det var vatten från Friålens brunnar. Jomran såg upp på honom och log. Det måste jag pröva igen. Vi kunde ha vunnit, sa Pelk. Det finns inget förutbestämt öde. Världen står och faller med våra egna beslut. Du har valt att gå ner i din misär för att du tror på det du läste, vad det nu var, i Hadalons böcker. Men det är fel. Det finns inget öde, förutom det vi själva skapar. Väl talat, mumlade Engard. Tavernan hade tystnat helt och ett 20-tal gäster satt trollbundna av Pelks ord. Engard såg ilsket på dem. Ut härifrån! Det här är allvetandets brödraskaps inre angelägenheter. Se så, ut! Världshusvärden blev upprörd. Men det här är ju mina betalande gäster. Här, sa Engard och slängde till honom en handfull guldmynt. Det här är mer än vad du får in på 2 dagar. Så stilla din tunga och se till att vi får vara i enrum. Världshusvärden såg storökt på mynten och började köra ut gästerna. Ut med er! Ser ni inte att det här är allvetandets brödraskaps inre angelägenheter? Kom tillbaka imorgon. Du förstår inte, Pelk, mumlade hans far. Undergången går inte att hindra. Kamard var bara början. Var är Tzatzil? Var han med er? Han borde förstå om någon kan förstå. Jomran, hur ska någon kunna förstå när du aldrig berättar någonting? Frågade Engard. Tzatzil var inte med oss i Belu, sa Pelk. Han lever. Se hur allting går under, sa Jomran. Se hur världen dör. Jag behöver mer brännvin. Världshusvärden tog glaset från bardisken och kom fram till dem med det. Men Pelk tog det av honom och hällde ut brännvinet på golvet. Vad falskt, sa världshusvärden med rynkade ögonbryn. Pelk restes upp. Aldrig mer. Ge honom aldrig mer någonting att dricka här. Portförbjud honom. Jomran såg förtvivlat upp. Vadå? Aldrig mer? Ursäkta mig, gode herrn, sa världshusvärden. Han är en bra kund. Jag kan inte... Pelk stirrade honom djupt i ögonen. Det var en viljornas kamp, men den var kort och han var överlägsen. Aldrig mer! Och jag menar det! Nej, herrn. Naturligtvis, herrn. Världshusvärden retirerade bakom disken. Pelk satte sig igen. Lyssna på mig, far. Vi kunde ha stoppat honom. Vi har 7 chanser till att stoppa honom innan mörkret bryter ut på riktigt. Jag ska tala med klan Dresin. Vi måste överlägga med Tzatzil, sa Engard. Och Pelk kunde se ett leende spela på hans läppar. Om konung Krun är död, kanske klan Dresin har spelat ut sin roll. Nej, sa Pelk. Lamarck tar över. Klan Dresin är våra främsta allierade. Det vet du mycket lite om, sa Engard. Men Pelk brydde sig inte om honom. Far, lyssna på mig. Hans far drack girigt av vattnet. Jag kan inte acceptera det, Pelk. Vad har ni för bevis? Ni har ju inte stoppat någonting. Stormens vandrare sa det själv, sa Pelk. Vad sa Stormens vandrare? Pelk tänkte efter. Vad hade Stormens vandrare egentligen sagt? Han sa att vi hade kunnat besegra honom. Han blödde. Blödde han? Frågade Pelks far. Och hans blick fick med ens något nyktert över sig. Vilken färg hade hans blod? Det var svart. Svart, sa fadern och verkade tänka efter. Världsförgöraren skulle ju låta sitt röda blod droppa över skapelsen. Vad var det för vapen som dvärgen använde? En yxa. Den var förtrollad med dvärgrunor. Jomran tänkte efter. Är det möjligt, Pelk, att vapnet kunde ha färgat blodet svart? Nej, sa Pelk, som inte kunde förstå hur det skulle ha gått till. Det tror jag inte. Faderns blick fick en glimt som Pelk inte hade sett på många år. Vad hände sen? Talade Uvithan? Och vad sa han i så fall? Nämnde han världsförgöraren? Engard rörde oroligt på fötterna. Jag förstod inte språket, sa Pelk uppgivet. Jag kan inte återge mörkerherrens ord. Hur lät hans röst? Det var mer än en röst, sa Pelk. Var det 2 eller 3 röster? Sa fadern grötigt. Och hur lät de? Pelk kunde inte glömma den detaljen. Det var 3 röster. De var arga och upprörda. Jag förstår inte, sa Jomran. Det stämmer inte. Ingenting stämmer. Han tänkte efter en bra stund. De andra väntade tålmodigt. Jomran tog till orda igen. Har ni hittat ljusets lie då? Pelk såg frågande på Engard. Tzatzil sa någonting om ljusets lie i Västerbrygga. Vad är det? Vad är ljusets lie? Engart svarade. Ljusets lie är den människoson vars öde är att fördriva mörkret. Vi vet inte om det är mer än en legend. Men i en tid som denna vet man ofta inte vad man ska tro överhuvudtaget. Tzatzil sätter stor vikt vid den här legenden. Det troliga är dock att ljusets lie inte kan axla sin mantel förrän alla mörkerherrar har kommit hit. Och därför har vi inte hittat honom än. Alltså är han tämligen irrelevant just nu. Pelks far strök bort en hårtest ur sitt ansikte. Hans kala fläck glänste av svett och håret på sidorna som han alltid hade hållit kort medan Pelks mor levde nådde nu mer ner till axlarna. Han vände sig till Engart och svalde hårt innan han talade. Kusin, ta mig till högkvarteret. Jag måste bli uppdaterad. Tzatzil måste komma hit. Nåväl, det går väl att ordna, sa Engart. Engart och Gråkåpa reste sig. Jomran såg längtansfullt mot bardisken. En styrketår kanske? Pelk slöt ögonen, sköt undan bordet och reste sig upp. En väldig vrede bubblade upp inom honom. Pelk, vad gör du? Sa Jomran. Värdshusvärd, det finns en brunn här utanför, eller hur? Det är en fontän, den är på innergården. Pelk slet tag i sin fars krage så kraftigt att den äldre mannen föll av pallen. Pelk lyfte upp honom och märkte hur lätt han var. Som att delar av honom hade försvunnit under den långa vindvalan. Med krafter som han själv inte trodde sig besitta släpade Pelk ut sin far på innergården. Hans käkar var så hårt sammanpressade att han trodde att de skulle brytas av den rena och skära vreden som pulserade hela vägen ut i fingerspetsarna. Jomran stönade och protesterade likt ett barn. Det var som att rollerna vore ombytta och Pelk släpade sin egen illbatting hem till middagen. Väl framme vid fontänen släppte Pelk sin far för att flytta på en hink som stod i vägen. Jomran försökte fly genom att stappla iväg, men Pelk lät det inte ske. Kom hit, väste han. Nej, 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 jämrade sig Jomran. Pelk, snälla, låt mig vara. Pelk greppade om kragen på sin far och tvingade ner hans huvud under den kalla, mörka vattenytan. Jomran skrek i högan sky när hans son efter ett kort ögonblick släppte upp honom igen. Nu ska du lyssna på mig, din vinsäck. I flera år har jag stått ut med ditt supande. Du visste vad som skulle hända. Du visste och du gjorde ingenting. Nu är det vi andra som får sona för ditt egoistiska beteende. Mor, mina vänner, oskyldiga människor. Så kom ner från dina höga hästar och hjälp till. Jomran andades ansträngt i natten. Han sa inget, men hans ögon var uppspärrade och han stirrade på sin son. Vatten rann från Jomrans ansikte och ner på hans kläder. Pelk kände hur det högg till hjärtat att se honom så här. Hans far. Mannen med alla svar. Nu liknade han mest en försvarslös hare som skrämt stirrade på sin jägare. Pelk lossade järngreppet runt kragen och blinkade bort tårarna för att hans far inte skulle se att han vacklade. Om du inte gör det så kan du lika gärna supa ihjäl dig för då har världen ingen nytta av dig. Pelk, snyftade Jomran. Jag ber om ursäkt. Pelk torkade bort sina tårar. Lova mig en sak, far. Vad som helst, sa Jomran. Lova mig att du aldrig kommer att dricka igen. Aldrig. Aldrig någonsin. Det är du skyldig mig. Jomran gned sig ögonen, men gråt gick inte att hejda. Var blodet verkligen svart? Pelk nickade. Ja, det var svart. Jomran snyftade. Pelk, jag har svikit dig. Men nu ska jag försöka göra det rätta istället. Jag ska försöka bli din far igen. Om du tillåter det. Det gör jag, svarade Pelk. Och tog tag i kragningen. Om du lovar mig att aldrig dricka igen. Jomran drog efter andan. Och en glimt av beslutsamhet dök upp någonstans bland tårarna. Vid din mors grav lovar jag att aldrig någonsin under några som helst omständigheter dricka rusdrycker igen. Pelk strök bort en tår från faderns kind och kramade sedan om honom med all sin kraft. Pelk, snyftade Jomran. Du är min son. Du är allt jag har kvar. Jag ska inte svika dig. Plötsligt blev Pelk medveten om att de inte var ensamma på innergården. Imponerande, sa Engart och log brett. Välkommen tillbaka, Jomran. Du återvänder till allvetandets brödraskap i vår svåraste tid när din hjärna behövs som bäst. Svik mig aldrig igen. Under en grå mantelhuva betraktade två bruna ögon tankfullt de tre allvetarna. Nytt stycke. Efteråt kunde hon inte minnas hur hon långsamt hade tagit sig från Tibara till sin gård i ödemarken. Allt var kaos. Känslorna och förnimmelserna stormade i henne och hon visste inte längre vem hon var eller vad hon skulle göra. Om hon återvände hem, om hon fick sköta om sina hundar, tala med sina lojala tjänare och försöka samla sig, då kanske skulle hon kunna börja förstå. Det var det enda som drev henne. Hemma. En trygg plats där hon kunde vara säker medan förvirringen inom henne la sig. Hennes tränade sinne insåg att någonting var fel redan innan hon nådde grinden till sina inhägnade ägor. Det fanns inga tydliga tecken. Husen stod inte i brand. Det var tystnaden som varnade henne. Någonting borde höras. Ett skall. Någon som utförde sitt dagsverke. Vad som helst. Vid grinden fann hon grindstugan tom. Två tjänare bodde där. Ett gammalt par som skötte om hennes trädgård. De var inte där. Dörren stod på vid gavel. Här fanns löv och nerblåsta grenar. En av de gamla almarna innanför grinden hade fallit över vägen. Det var märkligt eftersom himlen hade varit klar i flera dagar. Det var tidig kväll och redan mörkt. Hennes gamla instinkter sa åt henne att smyga den sista biten fram till huvudbyggnaden. Hennes nya instinkter sa åt henne att vandra på vägen med dolkarna redo. Vad skulle egentligen kunna hindra henne? Om ett band rövare hade angripit hennes gård, då skulle hon bara dräpa dem allihop. En man satt på hennes farstutrappa med knäna uppdragna mot hakan och ryggen mot staketet. Hon kunde inte se vem han var eftersom han bar en grå mantel med huvan nerfälld. Han såg inte upp på henne. Vid hans fötter låg hennes fem tjänare och ett 20-tal stridshundar döda. Några av dem låg med uppspärrade ögon och verkade ha dött av ren skräck. Andra hade dött av trubbigt våld. Det fanns inte någon annan i närheten. Hon drog sina vapen. En svag bris blåste upp och förde runt virvlande sand över den makabra scenen på gårdsplanen. Hämndbegäret vällde upp inom henne, men hon förtryckte det genast. Känslor är bara för de svaga. Nu var hon tvungen att lösa den här situationen på bästa möjliga sätt. Elia av Nisam. Hans röst verkade komma ur själva vinden. När han såg upp mot henne stirrade hon rakt in i två röda ögon i ett gyllene ansikte. Han var mycket vacker och han visste vem hon en gång hade varit. Det skulle kosta honom hans liv. Vem du än är, sa hon sammanbitet när hon tog ett steg närmare honom. Vad du än tror att du kommer att tjäna på det här, vilka som än hjälper dig, så kommer jag att döda dig. Det vore oväntat. Med all snabbhet hon kunde frammana kastade hon sig upp för den korta trappan och stack den långa dolken i hans arm för att avväpna hans magi eller dolda vapen. Han gjorde ingen rörelse för att hindra henne. När dolkens blad nuddade hans arm splittrades det i tusen bitar och en stöt av smärta paralyserade hennes arm. Hon föll bakåt och landade tungt i gruset. I nästa ögonblick var hon upp igen och kastade den andra dolken för att döda. Den träffade honom i ögat och splittrades även den. Han gav henne en blick som nästan såg road ut. Inuti henne brann elden hon inte kunde förstå. Kraften hon aldrig hade känt innan Tibara. Hon kunde känna att en av hennes älskade hundar, Kiber, fortfarande hade svaga livstecken. Det fanns fortfarande en best kvar i honom. Hon väckte den och Kiber reste sig som från de döda med vilt stirrande ögon och kastade sig över främlingen, bet honom i strupen och föll livlöst i marken. Mannen borstade bort lite grus från sin kappa. Elden är lika verkningslös. Kraften vällde upp inom henne. Hon var okränkbar. Hon var den främste bland lönnmördare och nu utrustad med övernaturliga krafter som saknade motstycke. Hon slogs för hämnd och för sin egen överlevnad. Elden kom djupt inifrån och slog ut över farstutrappan och förvandlade obevekligt hennes hus till ett brinnande inferno. Hon slutade inte. Hon stod kvar så länge hon kunde och lät elden spruta över platsen där han hade suttit. Vinden tilltog i styrka. Hon föll utmattad till marken och blev liggande. När hon kvicknade till stod han bredvid henne och betraktade den brinnande gården. Han bar inte längre manteln, utan stod där, naken och könlös. Hans hår var vitt och hela hans kropp var gyllene. Res dig upp. Hon tog emot armen han sträckte ut med sin skadade arm så gott hon kunde och låtsades följa hans rörelser för att med ett uppbåd av sina sista krafter slå ut med den arm hon fortfarande kunde använda. Slaget träffade perfekt hans struphuvud och skulle ha dödat vilken man som helst. Smärtan i hennes hand var obeskrivlig. Hon skulle ha fallit till marken igen om han inte hade hållit i henne. Nu var båda hennes armar obrukbara. Du vet inte vem du är. Du är ensam och förvirrad. För första gången i sitt liv var den namnlöse hjälplös och helt i någon annans våld. Hon hatade det. Sakta lyfte han henne från marken med rak arm. Ja, har svaren. Du söker. Han såg inte på henne när han talade. Istället betraktade han uttryckslöst flammorna som förtärde hennes hem, allting som hon hade skapat under alla åren. Hur har ditt liv varit, Elia? Hon svarade inte. Han fortsatte. Har du känt dig för mer än andra? Haft talanger som de inte har haft? Hon gav upp och slog bitter ner blicken. Hon hade aldrig upplevt nederlag tidigare. För första gången på mycket länge kände hon andra känslor än förvirring och hämndbegär. Vem var den här mannen som hade besegrat henne? Vad var det som hände med henne överhuvudtaget? Att få några svar kändes med ens väldigt lockande. Jag vet vem du är. Jag känner din uppgift. I sinom tid kommer jag att berätta. Han släppte henne och hon föll till marken som en trasdocka. Sedan satte han sig ner bredvid henne, tog tag i hennes kinder och såg henne rakt i ögonen. Det här är inte lätt för mig. Aldrig har jag talat med någon som jag talar med dig. Allt du vill ha finns här hos mig. Jag ska berätta alla sammanhang för dig när du är redo. Men det kräver din lydnad. Du måste lyda mig blint. Jag vet vilka som jagar dig och jag vet hur du ska komma undan dem. Hon nickade, men hade inte minsta tanke på att lyda honom annat än för stunden. Han måste ha någon svaghet. Alla hade en svaghet. Hon skulle finna den så fort hon kunde. Sedan skulle hon döda honom precis som hon hade dödat alla de andra. Du kan inte fly från mig. Du kan inte besegra mig. Om jag inte är hos dig och du inte lyder mig, då kommer jag att få veta det. Jag kommer att förnedra och straffa dig tills du inser att mitt ord är din lag. Och då kommer jag att belöna dig. Du kommer att lära dig att tjäna mig. Känslan av nederlag blev än djupare. Vad vill du? Fick hon till sist ur sig. Jag vill att du lyder mig. Att du gör exakt som jag säger. Belöningen blir stor. Straffet blir fruktansvärt. Vi har alla en roll att spela innan slutet kommer. Vem är du? Du kan kalla mig sen. Och där var vi klara med kapitel 2 i Ljusets vandrare. Jag heter Dan Hörning, men det vet ni ju redan. Jag tänkte berätta en kuriosa. Eftersom Ljusets vandrare inte har kommit ut och aldrig blivit tryckt, jag letar fortfarande efter ett förlag, så finns det inga omslag. Eva, min assistent, slängde ihop ett tillfälligt omslag baserat på bilden till Svärdspel där vi zoomar in på Rihanna och med bara då mitt namn och Ljusets vandrare under. Men om det finns någon som känner för att göra ett omslag till boken så tar jag gärna emot era verk. Så om någon känner för att försöka göra ett omslag till Ljusets vandrare, helst i samma stil som Stormens vandrare, så är jag intresserad. Jag antar att ni kanske kände igen sen, men jag ska inte spoila content i boken. Jag finns ju inte längre på Facebook. Författarsidan finns kvar på Facebook, det är bara för att jag inte kan ta bort den. Eva kollar dock där, så ni kan skicka meddelanden där på Dan Hörning, författare och poddare sidan på Facebook. Annars finns jag på Twitter, YouTube och Instagram. Följ mig gärna på alla dem. Jag heter ju Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Vi har också en poddmail som ni kan skicka mail till. Den heter simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. Simway podcast@gmail.com. Den gäller för alla mina poddar. Så vill ni mejla någonting om seriemördarpodden eller palmordet, kan ni göra det också. Det finns böcker kvar. Det är då 3 böcker som är tryckta. Det är alltså Svärdsblå Hadelon, Stormens vandrare och sen är det då den fristående feministiska samefantasyromanen Nimea. Den kommer att komma i den här podden om några år. Stort tack för att du lyssnar på mina böcker.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.